Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är från Johannes evangeliets tredje kapitel, verserna 22-30. Det är andra årgångens evangelietext som vi lyssnar till i Jesu namn. Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till Judeen. Och där vistades han en tid med dem och döpte. Men också Johannes döpte i Ainon nära Salim. Där fanns det gott om vatten. Och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit kastad i fängelse. Då uppstod en tvist mellan några av Johannes lärjungar och en jude om reningen. De gick till Johannes och sa: Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper och alla går till honom. Johannes svarade: ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa: jag är inte Messias, jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän som står där och hör honom gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Han måste bli större och jag mindre. Det kunde vi egentligen sätta som tema för hela den här predikan. Men det finns också ett annat tema som jag ändå ska ta fram som huvudtema. Och det är brudgummens vän. I samband med kronprinsessan Victorias bröllop i somras blev det en diskussion om det var riktigt och så där korrekt att kungen skulle föra kronprinsessan, bruden, fram till hennes brudgum. Man menar att den här seden visar på en patriarkalisk syn där det är mannen som bestämmer vem kvinnan ska gifta sig med. Och så är det fadern då som bestämmer att nu ska hon få gifta sig med den här. I det fallet var det nog kanske korrekt så, för det var nog kungen som bestämde, gav sitt samtycke. Men det är ju annars inte riktigt så där som det brukar fungera i vår tid som man vill ha det. Vi kan jämföra den här seden med den starka bibliska bilden av hur församlingen som Kristi brud förs fram till sin brudgum av Johannes döparen, av brudgummens vän. Johannes döparen blir egentligen också här en förebild för en präst som ska föra fram församlingen med Guds ord till Kristus. Och också genom att, som vi ska återkomma till, det heter i Efesierbrevet att Kristus har vunnit sig en brud som har tvättats genom dopets bad. Det hör också till förvaltningen av sakramenten. Om vi tänker på bröllopsceremonier så finns det faktiskt exempel på sådana också i Bibeln. Den äldsta berättelsen har vi i Första Mosebok 24. Där det talas om hur Abraham sänder sin äldste tjänare till sitt hemland för att söka en hustru åt sonen Isak. Han vill att Isak ska gifta sig med någon av hans egen stam, inte av främlingar, i det land dit han hade förts, i Kanaan. Vi vet av Första Mosebok 15 att Abrahams äldste tjänare hette Eliezer från Damaskus. Och det är sannolikt just han som det handlar om, fast han inte nämns i namn här i 24 kapitlet. Han blev då brudgummens vän. Han sökte upp bruden. Hon svarade ja på frieriet som tjänaren då framställde på uppdrag av fadern. Och efter att ha gett gåvor och undfägnats med mat och bespisning och, så ville han snarast återvända för att föra bruden hem till brudgummen Isak, som väl antagligen väntar med stor spänning. Får se vad det är för kvinna som kommer. Och det här betyder att hon då gick in i en trolovningsperiod som inte blev alldeles lång, för när hon kom hem till Isak så då blev det bröllop. Då hade hon förts hem till brudgummens hus, till bröllopsfesten. Så har vi en annan beskrivning av bröllop. Ja, det finns nog egentligen fler, men en annan som jag vill ta fram. Och det är från Matteus 25, liknelsen om de 10 tärnorna. De 10 jungfrorna som väntar på att följa med brudföljet. Som skulle gå till bröllopssalen och möta brudgummen där. Det är en annan liknelse som vi då hade aktuell här på söndagen före domsöndagen. Men det beskriver då också den här seden att man går i procession, någon slags procession, till den väntande brudgummen. Johannes döparen fungerar nu som brudgummens vän, eller bestman om man vill använda en modernare term. Och han ska föra bruden till brudgummen. Det är inte han som ska få bruden, utan han ska överlämna, och så ska brudgummen få ta hand om och gifta sig med bruden. Brudgummen är Jesus. Vi ska säga någonting om textsammanhanget innan vi går vidare på det här med brudgummens vän. Texten börjar med att beskriva hur Jesus vistades med sina lärjungar i Judén och döpte. I följande kapitel 4, vers 2, så står det visserligen att det var inte Jesus själv som döpte, utan det var hans lärjungar. De utförde alltså ungefär samma uppgifter som Johannes döparen. Synoptikerna, alltså Matteus, Markus och Lukas, berättar om att Jesus inledde sin offentliga verksamhet i Galileen när Johannes döparen hade blivit kastad i fängelse. Här står det uttryckligen att Johannes hade ännu inte blivit kastad i fängelse. Det här var alltså en tid som inte beskrivs av Matteus, Markus och Lukas. Det är inte så lätt att få de här händelserna att passa in precis kronologiskt. Vi ser av Johannes att Jesus hade gjort under vid bröllopet i Kana. Sen var han till påsken till Jerusalem. Där träffade han Nikodemus. Och efter det så hände då det här, att han då blir, att han är med sina lärjungar någonstans i Judén och döper. Det står att Johannes döpte i Ainon, eller Enon som det också skrivs, och nära Salim där det fanns gott om vatten. Det här var lite på en lite annan plats då Jesus var i Judén, och det här var i södra Galileen, en bra bit upp för Jordanfloden. Det finns visserligen två platser som utpekas som detta Salim. Det ena är på östra sidan om Jordan, och det andra som då vanligen anges i våra biblar som detta Salim, det är en liten bit söder om orten Skytopolis eller Bet-Shan som man hittar på kartor. Det är i södra delen av Galileen, och där heter det fanns 7 vattenkällor. Orsaken till att Johannes uttalar sig om Jesus är att det uppstod en tvist mellan Johannes lärjungar och en jude om reningen. I vissa grundtexter står det att det var judar, flera judar. Och det kan ha handlat om någon av essenas släkt. Vi har genom Qumran-dokumenten goda beskrivningar av hur de såg på dopceremonier och andra reningsceremonier. Och det kan väl hända att det var någon sån. Men när Johannes döparens lärjungar kom till honom och frågar, så uttalade de sig inte om den här tvisten, om de här reningsceremonierna eller om dopet. Utan de var bekymrade över att det höll på att bli konkurrens mellan de båda lägren. De sa att alla går till honom. Han som var här hos dig, han som hade blivit döpt av Johannes, han döper och alla går till honom. Det står så också i 4 kapitlets första vers. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes, fastän det då var hans lärjungar som döpte, då lämnade han Judén och så vände han tillbaka till Galileen. Lärjungarna så var gripna av den mycket vanliga kötsliga egenskapen att vi avundas andra som det går bättre för. Det känns inom oss att det är någonting som vi inte tycker om. Varför drar han flera till sig än vi? En ledare blir mera populär och den andra som tappar terräng börjar ofta motarbeta den som det går bättre för. Men så gör inte Johannes. Johannes han tar det på ett helt annat sätt. Det är nu som hans storhet visar sig. Han säger först, en människa kan inte ta emot någonting utan att det ges från himlen. Och det här gäller både Johannes och Jesus. Jesus, fast han är Gud, så han tog emot sin uppgift av Gud Fader. Han gjorde det som Fadern ville att han skulle göra när han kom som människa. Och Johannes döparen i ännu högre utsträckning. Han kunde inte göra någonting utan att ha kraften från Herren. Vi kan inte göra någonting i egen kraft. Allt är beroende av Guds nåd och vilja. Så ska vi då gå lite närmare till den här liknelsen om bruden och brudgummen. Ett av de bibelställen som vi känner bäst som talar om bruden finns i Uppenbarelseboken 21, vers 2. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Här är det Jerusalem, den heliga staden, som är en bild av Guds församling. Annars är Höga visan den bibelbok som mest innerligt beskriver hur brudens och brudgummens relationer är, kärleken. Den har gett upphov till någonting som kallas brudmystik, som man ofta har ägnat sig åt inom olika väckelserörelser. Där töjer man ibland ut bilden längre än vad Bibeln gör, så att man också räknar den enskilda kristna människan som Kristi brud. Men Kristi brud, det är hans församling. Så är det entydigt i Bibeln. Vi har ju några sådana sånger som vi känner, till exempel i Sions harpan, sången 4. Han kommer, vad tröst i vid orden, för bruden i suckarnas land. Eller Fredrik Gabriel Hedbergs sång 109. Jag frimodigt sjunger, ty min Gud mig i dopet skänkt sin dyra skrud. Jesus är min brudgum, jag hans brud. Därför är jag salig. Då Bibeln talar om bruden och brudgummen handlar det alltså om församlingen och Jesus. Eller kyrkan och Jesus. Ett av de viktigaste ställena som beskriver det här är Efesierbrevets 5:e kapitel. Jag ska börja från slutet av 5:e kapitlet och läsa från vers 29. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Paulus beskriver alltså bilden av Kristus och församlingen som en hemlighet. Det är en djup lära som bara anden kan lära oss att förstå helt och fullt. Jesus övergav sin far i himlen och kom hit ner till jorden för att återlösa, för att köpa sig en brud som skulle vara helt ren utan fläck. Och då ska vi läsa några verser före det här. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla, eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. Därför blir han också, alltså Jesus, ett exempel för varje äkta man i sitt äktenskap. På samma sätt som hustrun ska älska sin man och underordna sig under honom, som Paulus undervisar strax innan, så som församlingen underordnar sig Kristus. Jesus kom hit till jorden för att skaffa åt sig en brud, en som han vill föra till det himmelska bröllopet ren och helig för att behaga hans far. Och för det offrar han sitt eget liv, eftersom bruden i sig själv är svart och förhatlig för Gud på grund av synden. Men hans fullkomliga offer på korset tvättar henne ren från all skuld. Och så klär han henne personligen i dopet denna rena, fläckfria klädedräkt som heter Jesu rättfärdighet. Han tillräknar henne sitt eget fullkomliga och rena liv så att hon är fullkomligt helig. Och så kan han då ställa fram henne inför Gud. Ren och utan fläck. Nu kan vi göra ytterligare några jämförelser. Bruden har ännu inte förts hem till himlen, till bröllopet. Hon lever ännu i sin fars hus, omgiven av mycket ont som kan hota henne och ta bort henne från hennes brudgum. Hon väntar ivrigt på att brudgummen ska komma för att hämta henne. Eller, om vi tänker på hur det var med Rebecka, hon väntar också ivrigt på att resa till sin brudgum. Och brudgummen var där hemma och väntade ivrigt på sin brud. Under den här tiden har brudgummens vän i uppdrag att rusta henne och ta vara på henne mitt ibland alla faror. Det är här som Johannes döparen kommer in i bilden, som en förebild för alla predikanter. Han är den som ska förbereda bruden och visa henne till Jesus. Genom sin lagpredikan ska han göra henne medveten om sin egen synd, så att hon inte förhäver sig och glömmer bort att hon har sin enda förhoppning att få komma hem till bröllopet i det som Jesus har gjort för henne. Han döper henne till syndernas förlåtelse och trolovar henne med Kristus, så att hon blir delaktig i alla hans välsignelser. Och där kan vi komma ihåg att i den judiska traditionen var trolovningen juridiskt bindande som äktenskap, även om äktenskapet fullbordades först när bruden föddes till sin brudgum och bröllopet hölls. Det var först då de började leva tillsammans. Det här är någonting som är väldigt bortglömt och borde tas upp mycket mer än vad det har gjort i vår tid. Men trolovningen, den ger henne del av brudgummens välsignelser. Och det är också någonting som gäller oss som får vara med i denna trolovning och får äga Kristus. Vi har del av hans rikedomar redan nu, även om vi inte ännu har kommit fram till bröllopet. Men nu kommer här en annan och väldigt otrevlig sida in. Det finns också en risk att bruden blir otrogen. Hon kan renta och prostituera sig. Hesekiel talar om Juda och Israel som två systrar, Ohola och Oholiba, som begick horeri med avgudar istället för att lyssna till Herren och följa hans ord. Tyvärr berättar uppenbarelseboken också för oss att det ska finnas en köka i den yttersta tiden. Alltså i kyrkans tid, från Kristus ända till världens ände. Och särskilt när tiden närmar sig sitt slut ska hon bli särskilt framträdande. Denna köka har alltså varit en del av Kristi kyrka, men har avfallit. I sändebrevet till Thyatira kallas hon Isabel, som är ett namn på den ogudaktiga kung Ahabs hedniska hustru, som förledde Israel till avgudadyrkan. Denna köka, som också i Bibeln kallas antikrist, ska söka sin makt från vilddjuret från havet, som framställs som den världsliga makten som krigar mot Kristus och hans kyrka. Under reformationstiden såg man att den romersk-katolska kyrkan uppfyllde många av de tecken som Bibeln nämner för antikrist. Och det är ett faktum att denna kyrka idag har antagit många läror som inte ännu var dogmer på Luthers och reformatorernas tid. Det var först efter Luther som Rom i en dogm förbannade rättfärdiggörelsen av tron. Och det var först på 1800-talet som dogmen om påvens ofelbarhet utformades. Men vi ser också hur den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland alltmer uppfyller kännetecknen på den stora kökan. Hon samverkar med den alltmer antikristliga samhällsopinionen. Och därmed med statsmakten. Hon förföljer dem som håller sig till Bibeln. Samtidigt som hon tillåter och rent av gynnar falsk lära. Uppenbarelseboken ger i 18 kapitlet vers 4 en klar anvisning. Gå ut från henne mitt folk så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Jesus vill ha en brud som framförallt är trogen och som inte besmittas av denna kökas väsen. Och det ska förkunnelsen, den som framförs av brudgummens vän, köta om. Den ska föra fram bruden till Jesus och en rätt gemenskap kring honom och hans sakrament. Och inte utsätta henne för faror på annat håll. Och slutligen, han ska växa till. Han måste bli större och jag mindre. Det är inte lämpligt att brudgummens vän blir rival till brudgummen. Johannes döparen visste att det inte var hans uppgift att föra hem bruden till himlen. För det förmådde han inte. Han var bara en människa. Det måste vara Gud själv som skulle bli en människa. För Johannes hade sina synder och han erkände ju också att han behövde döpas av Jesus. Fast hans lärjunga greps av avund och förundrade sig över att allt fler gick över till Jesus, visste Johannes att det var helt rätt. Han hade lärt sig det i andens skola. Och nu undervisade han sina lärjungar i det sanna växandets konst. När vi är nyfödda kristna, särskilt om det sker genom en särskild omvändelseupplevelse, är vi fulla av iver och hjärtat brinner. Så kan det också kännas när vi får vara på förklaringsberget, nära Jesus, på läger eller dagar kring Guds ord, och åtnjuta Herrens kropp och blod i nattvarden. Men efterhand som dagar och månader går, kommer djävulens röst. Han kan visa på det som vi har lyckats någorlunda med, eller kanske rent avklarat bättre än andra. Och så skapar han en stolthet över våra prestationer, istället för att vi med tacksamhet ger Gud äran. Och så kan högmodet växa till sig, och vi börjar se ner på andra. Då hjälper inget annat än att lagens hammare får bulta sönder vårt högmod, så att vi tvingas tillbaka till korset. Eller så kommer han med frestelser så att vi faller i synd, och efter det kommer han påpassligt och anklagar oss och insinuerar att en sån som har fallit i synd inte är värd att kallas Kristi lärjunge. Då behöver vi höra evangelium som säger oss att det inte är frågan vår förträfflighet eller våra meriter när vi ska komma inför Gud, utan att vi får komma i Jesu namn med hänvisning till hans fullkomlighet, iklädd hans rättfärdighet. I den skolan, lagens och evangeliets skola, får vi lära oss att vi ska se mindre på oss själva och mera på Jesus. Det är inte alls farligt att vara liten i Guds rike. Tvärtom, det bästa tillståndet är att vara liten. När Jesus ville visa på den största i himmelriket tog han ett barn. Och så sa han, om ni inte omvänder er och blir som det här barnet så ska ni inte komma in i himmelriket. När jag är svag, då är jag stark, säger Paulus. I Guds skola gör det ingenting att andra lyckas bättre. Det enda som gäller är att vi får vara Guds barn av nåd. Att vi ger Jesus alena äran. Då betyder det också så lite om en jordisk organisation som vi tillhör växer till eller går om intet. Inte ens en organisation som bär namnet kyrka eller församling ska göra anspråk på att bestå för evigt. Det är bara en sak som består för evigt, och det är Kristi kyrka. Om kyrkan gör sin uppgift som brudgummens vän och för människorna till Jesus, har den berättigande, men inte annars. Nu står vi inför julhögtiden, då vi minns hur Gud blev människa i ett litet barns gestalt. Så skulle Jesus komma för att söka upp oss, tvätta oss rena i dopet och helga oss till ett liv i gemenskap med honom. Må Gud ge oss den ödmjukhet som erkänner barnet i krubban vara den Herre som har gjort allt, som äger all makt och som vi också vill vara tillsammans med och lära känna. Då får vi en god jul. Amen. Ack Herre Jesus, hör min röst, gör dig en bädd ut i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.